förståelse av det som finns nedskrivet. Och här måste vi vara ärliga och vi måste erkänna för oss själva och för varandra att vi famlar. Men samtidigt så famlar vi i väldigt gott sällskap. Johannes 14 och 26. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Så kommer det. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er, säger Jesus. Det är den helige ande som leder oss i läsningen och i förståelsen av det skrivna ordet. Kärlekens och enhetens heliga ande. Inte jag själv behöver förstå, kunna allt. Den helige ande hjälper mig. Och här kan det ju finnas olika sätt för oss också att få en större förståelse för det som faktiskt finns skrivet. Inte bara vad det jag tror står skrivet. Och här tänker jag inte minst respekten för andra andefyllda människors läsning. Den är väldigt viktig. Vi kommer under den här terminen att återvända till just bibelläsningens svårighet. Men framförallt enormt stora betydelse. Och följ med på det här församlingslägret. Så kommer det att handla om det. Och det här församlingslägret är för alla. Alla åldrar. Är du inte medlem i församlingen än? Perfekt. Följ med och kolla vad är det här för församling egentligen. Alla är varmt välkomna. Det kommer det bland annat att handla om Bibeln. Vi kommer att tala om Bibeln på det här lägret. Hela pingströrelsens ursprungliga projekt handlade ju om att återgå till den bibliska församlingen så som den är beskriven i apostlagärningarna. Alltså församlingen före det världsligt politiska makten, före den kyrkopolitiska stridsscenen, före kyrkosplittringar, före världslighet. Hur var församlingen tänkt att vara? Det var ju där de första pingstvännerna ställde varandra frågan inför. Jag tycker det var ett mycket sympatiskt drag, en mycket vis frågeställning som vi ständigt bör påminna oss själva om. Vad säger skriften om vad det innebär att vara en församling? Och den här kartläggningen är ju högst avgörande. Vad konstituerar en församling utifrån det bibliska mönstret? Och hur väl stämmer vårt församlingsbygge här i Södertälje ihop med den bibliska bilden? Enkelt sagt, vad kan vi göra för att bli mer bibliska? För det är väl vår dröm. Det är åtminstone min dröm, min bön, min längtan, mina tårar när jag tänker på församlingen. Ibland funderar jag på det här så jag nästan blir tokig. Hur kan vi bli mer bibliska? I den bibliska bemärkelsen. Ett liv där kärleken styr vårt sätt att vara, tänka och handla. 1+1+1. Att leva den kärleksfulla vägens liv. Det utgivande livet när jag inte bara lever för mig själv utan också för andra. Hur är den vägen möjlig i en narcissistisk tid av ständig självbespegling? Ni minns Narcissus. Denna figur i den grekiska diktningen som så fullkomligt uppslukades av sin egen spegelbild där i vattnet. Hans öga blev aldrig mätt på att se den strålande avbilden. När jag var tonåring så tyckte jag att rockgruppen Metallica uttryckte det här så tufft som man sa då, va? I en av sina sånger. The only one I trust, sjöng de, is me, myself and I. Första gången jag hörde det så tyckte jag, wow, liksom, det här var häftigt. Och jag och min kompis gick omkring och sa det till alla vi mötte. Me, myself and I. Men Metallicas text är inte bara en tuff textrad. Det avslöjar egentligen en hel livsstil. En hel kulturs förfall, om du vill så. Och jag återkommer till den texten som jag läste här på upptaktshelgen ur Hesekiel. Jag vill läsa den idag igen. Hesekiel 16 och 49. Så står det så här. Det är en underlig text. Det är en märklig text. Detta var din syster Sodoms synd. Hon och hennes döttrar kunde leva storslaget i överflöd och ostörd ro. Men de hjälpte inte den som var svag och fattig. De blev övermodiga och bedrev vidrigheter i min åsyn. Som du har sett gjorde jag då slut på dem. Här fanns det någonting skamligt i att ha möjligheten att hjälpa den svage och den fattige. Man hade de ekonomiska musklerna. Man hade alla möjligheter, men man underlät att göra det. Den stora synden i Sodom enligt den här texten var inga moraliska snedsteg eller så, utan den egna kärlekens inkrökthet. Och det Bibeln ständigt utmanar oss till är att gå utanför oss själva. Att sätta någon annan högre än mig själv för en liten stund. Att vara utgivande som människa. Med andra ord, att bli lärjungar. Lärjunge betyder ju ordagrant elev. Att sättas i skola. Det är ju inte alltid roligt att gå till skolan. Men det är alltid nyttigt. Och även en församling behöver käka spenat och morötter ibland. Du vet hur den första budordet lyder. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och ibland tänker vi kanske det här är det enklaste av alla de här buden. Att inte ha några andra gudar, det är väl en lätt match för mig. Lyssna på Paulus först i Kolosserbrevet 3 och 5. Själviskheten, detta avguderi, skriver Paulus. Me, myself and I. Jag är viktig. Självklart är jag viktig för mig. Självklart ska jag ta vara på mig själv. Det är inte det Paulus kallar för avguderi. Men när vi lever våra liv i ren själviskhet så är det avguderi. Jag börjar dyrka mig själv istället för Gud. Jag blir fixerad vid mitt. Vid vad jag är, vad jag har, vad andra tycker om mig. Narcissus. När vi i vår strävan efter att bli bibliska tittar på den första församlingen så ser vi två fokus som hjälper de första kristna att hamna rätt mitt i denna komplicerade tillvaro. Hur är jag kristen? Hur går det till? Hur ska jag klara av det? Två fokus. De började där. Den första församlingen. Och då tänker jag, då måste också vi börja där. Om vi vill bli bibliska. Det stod så här. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Urförsamlingen, den första församlingen, hade de här två mötesplatserna. Dels möttes man till gudstjänst i templet. Den stora samlingen när alla kommer tillsammans för att lovsjunga Gud, för att lyssna på förkunnelse, för att glädjas åt sin tro. Och det är det vi gör just nu. Vi möts till gudstjänst. Och gudstjänstens betydelse i en församling kan aldrig överskattas. Och gudstjänstens betydelse i ditt kristna liv kan inte heller den överskattas. Det är viktigare än vad vi någonsin kan ana eller tro. Att finnas med när församlingen möts till sin stora gemenskapssamling. Det andra fokuset hade definitivt samlingarna i hemmen. Den lilla samlingen, cellgruppen eller böneringen eller vad du nu kallar den. Eller som vi nu gör med vårt officiella språkbruk som församling, smågruppen. Och för dig som vill veta mer om det här så finns det foldrar här ute. Där vi försöker beskriva hur vi som församling tänker om den lilla gruppen eller smågruppen. Och du som inte är med någon, här står det också hur du gör för att komma med. För när vi studerar Nya Testamentet så framgår det väldigt tydligt, inte minst hos Paulus, att husgrupperna, Det var inte bara en verksamhet bland allt annat som de gjorde. Man var församling per se när man möttes i hemmen. Det var församlingen. Där fanns den viktiga gemenskapen. Det var centrum. Och vi ser också det av det faktum att det var där, står det i texten, man firade nattvarden tillsammans. Det mest intima i vår relation med Gud delade man i den mest intima delen av församlingsgemenskapen, den lilla gruppen. Och just intimiteten är ju också den stora fördelen med att mötas i en mindre gemenskap. Där kan nära relationer, där kan vänskap uppstå. Där har vi möjlighet att nämna våra böneämnen. Vi kan gråta tillsammans, vi kan skratta tillsammans. Där får jag vara svag, jag får be om hjälp, där får jag stötta andra. Ibland hör jag som pastor besvikna utrop om att man inte har fått något besök av församlingen. På den bemärkelsedagen eller så. Att ingen i församlingen har hört av sig efter skilsmässan eller när någon nära anhörig har dött. Och ibland tänker jag, så tänker vi så konstigt när vi tänker församling. Alltså verkligheten bakom orden att ingen ur församlingen har hört av sig visar ofta betydande när man luskar lite mer att ingen av pastorerna eller någon ur församlingsledningen har gjort det. Medan man hela tiden har varit omsluten av goda vänner, ofta ur sin smågrupp. Och där var ju församlingen. Där fanns ju församlingen. När församlingen dessutom är som allra bäst. Det fanns de till hands som älskar mig, har tid med mig och de som vet mest om mig. Och Södertälje Pingstförsamling försöker på något sätt definiera smågruppsarbetet. Den lilla gruppen är en gemenskap där jag är sedd, saknad och behövd. Mer än 50 gånger återkommer ordet varandra i Nya testamentet för att beskriva de troendes inbördes relation. Det behövs en liten gemenskap av troende för att kunna tillämpa alla de bibliska uttrycken som lämmar som är till för varandra. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Uppmuntra varandra. Och bär varandras bördor och så vidare och så vidare. Den lilla gruppen får vara helt central när livet inte blir som vi har tänkt oss. All erfarenhet visar att de kristna som har byggt nära relationer i en församlingsgrupp har ett mycket bättre skydd. Och klarar påfrestningar betydligt bättre. Det är inte alltid experthjälp som är det mest nödvändiga när livet skakar om oss. Vänner som visar praktisk omsorg, som gör små ärenden åt oss eller bara finns till hands, är ibland fullt tillräckligt. När vi kom hem, jag och Mia från Thailand, omskakade och i djup kris, så köpte vänner sommarkjolar till Mia, rakapparat till mig. Om ni undrar över frisyren. De bakade pizzabitar åt oss. De kom med en fiskskål och en guldfisk som skulle hålla oss sällskap. De gjorde små ärenden. Det var församlingen i praktiken. Och jag tror att det är precis det som Lukas menar när han skriver om den lilla gruppens stora betydelse. De höll måltid med varandra i jublande. Uppriktig glädje ska vi be tillsammans. Tack Herre Jesus för att du har gett oss varandra. Tack för att jag inte behöver leva det kristna livet ensam, övergiven. Tack för att vi har fått varandra. Tack för församlingens stora gemenskap. Som vi inte alltid förstår oss på. Men tack för att vi får leva liv för varandra och med varandra inför ditt ansikte. Tack för din heliga ande som ständigt finns oss nära. Och hjälp oss som församling att kunna bli mer bibliska. Mer lik den tanke som du har tänkt när det gäller församlingen. Och tack för att den tanken inte är någon teoretisk tanke som vi hittar i Bibeln. Utan det är en praktisk tanke rakt in i vår stad. Där vi behöver dig mer än någonsin för att kunna leva församling. Hjälp oss. Helige Ande, hjälp oss.